få till din återhämtning i tid.
Ja, alla vet vi ju att vi behöver det där med återhämtning. Och ändå är det ett behov som vi så lätt både kör över och faktiskt missförstår.
Återhämtning, det kan beskrivas som att återställa systemet. Och i det här fallet så pratar vi om vårt system. Vår fysik och det mentala från belastning till ett balanserat tillstånd. Och den här belastningen, ja, det kan både vara att vi gör spännande och roliga saker. Eller att vi utsätts för någon typ av svårighet eller pressar oss själva. Och vi klarar vardagens och livets utmaningar om vi just tar och får till den här återhämtningen från de här utmaningarna. Men det är just här vi ofta gör mer eller mindre fel.
Det är så lätt att bara köra på och tänka att man ska vila sen. Och det är just här som problem av olika slag kan uppstå. Och dessutom är det inte alltid det som vi tänker är återhämtande som faktiskt är det. I det här avsnittet ser vi fram emot att prata om hur du bättre och vi alla bättre kan ta hand om vår återhämtning.
Det tänker vi prata om i Health for Wealth, där vi i över 7 år har poddat om att må bra på jobbet, hälsa på jobbet. Eftersom människor som just mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla er medarbetare såklart.
Ja, känner du dig återhämtad just nu och generellt, Boel? Om vi tar de senaste 7 åren när vi har poddat.
Ja, det har varit 7 väldigt återhämtande år. Men det är en svår fråga att svara på, tycker jag. För jag har ofta, om jag känner efter nu, så har jag lite så här små stress, fast den är positiv. Vi har precis startat ett poddavsnitt, inspelningsknappen har gått på. Och samtidigt så har det varit en skön morgon, det är sommar, jag har varit ute och vattnat gräsmattan. Så vet du, jag tycker det är svårt att svara på. Hur känner du?
Ja, men just nu är jag ganska återhämtad, tycker jag. Men det går definitivt upp och ner. Och det är själva grejen, att det är ju inte något av det som är fel. Utan det är ju snarare att få till det här liksom över tid. Och att jag tror att vi gör lite olika saker, du och jag. Jag har till exempel ingen trädgård just här, men jag har ju min skog utanför istället.
Ja, det är väl en himla tur att man inte måste ha en trädgård för att bli återhämtad.
Eller göra exakt som någon annan. Det hade också varit knepigt.
Precis.
Och ja, men så här är det. För ett tag sedan, jag minns faktiskt inte hur länge sedan det var, så läste jag en artikel och sen ledde det mig till en bok som heter Återhämtningsguiden. Och den var så bra så att inför en konferens som jag skulle leda, då tog jag kontakt med författaren, och det är Niklas Almén som är doktor i psykologi och legitimerad både psykolog och psykoterapeut och specialist inom stress och återhämtning. Ganska maffigt. Och det känns ju fantastiskt bra att ha med dig här idag, Niklas. Välkommen!
Tack så jättemycket för inbjudan att få vara med.
Jättekul att ha dig här. Vi har förstått att du har ett ganska intensivt arbetsliv och så har du familj. Hur gör du själv för att återhämta dig?
Ja, jag vill anknyta till det du sa, Boel, tidigare, att det är rätt svårt. Och även om jag funderar kring återhämtning i princip varje dag, eftersom jag jobbar med det på olika sätt med forskning och praktik och så vidare, hjälper företag och annat, så tycker jag också att det är inte så lätt. Återhämtning är både enkelt och svårt samtidigt. Jag kan säga att den största utmaningen på senare år för mig, det har ju varit i samband med att sömnen har blivit sämre, ja, i samband med att jag fått barn. Så jag har 2 småttingar hemma som är 3 respektive 4 år. Så att en stor skillnad mot tidigare har ju varit att jag har inte fritiden som marginal på samma sätt som förut att göra precis det som är återhämtande. Och sömnen är ju vanligtvis i underskott, och tidigare så ja, den kunde vara underskott också, men då kunde jag mer bestämma mig för när det var dags liksom att sova ut och så vidare.
Mm.
Så det är väl utmaningen. Hur jag gör idag, om jag bara tar liksom här och nu perspektiv, så har jag i alla fall i den här natten haft glädjen för första gången på, jag minns inte när, som jag och sonen vaknade av väckarklockan.
Grattis!
Vad var klockan? Jag kommer inte ihåg om det var 6:45 eller någonting. Och så länge har jag inte sovit, jag vet inte när. Så att det var fantastiskt skönt. Annars så tror jag att jag har under många år liksom haft många parallella arbeten. Och det är ju en extra utmaning än att jag skulle säga att vill man göra det enkelt för sig generellt, så är det att ha ett heltidsarbete. Jag har ofta kanske haft 3 arbeten och ibland 4 arbeten. Eller många saker på gång samtidigt som gör det komplicerat. Men det finns ju en aspekt i det där som faktiskt, det kan göra det svårt att återhämta sig, för att det är svårt att skapa en god struktur. Det krävs mycket mer liksom planering och organisering och så vidare. Men jag skulle säga att det som driver mig mot att ha många saker i luften och olika saker, det är också, man kan också relatera till återhämtning, och och det är att för mig är det oerhört viktigt att göra saker som stimulerar mig, som utvecklar mig, som fångar mitt intresse, som känns meningsfullt. Det känns verkligen helt nödvändigt för mig, och då får jag ofta pussla ihop mitt arbetsliv. Mm. För ofta finns det inte en tjänst som är tillräckligt tillfredsställande för mig, utan då pusslar jag ihop mitt eget liv med olika typer av projekt. Och långt svar på en fråga, men det här med preferenser, att göra saker som man själv tycker om, det är relaterat till återhämtning. Det är inte så att vi i forskningen exakt vet varför, men vi ser ett tydligt samband i alla fall mellan det man kallar för prefererade aktiviteter, att man gör saker som man har preferens för, och att man kan få till återhämtning. Och något som är associerat till preferenser, det är också att kunna påverka hur man lägger upp sitt jobb. Och även om jag alltid haft kanske orimligt många krav parallellt, så har jag ofta sett till att jag kan påverka mycket. Och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket i återhämtningen. Och det kan man alltid diskutera vad exakt det är som gör det. Men det är i alla fall 2 faktorer man kan fundera kring. Att kunna påverka och att ha möjlighet att göra det som man själv har en preferens för. Och en preferens är inte samma sak som att det måste vara lustfyllt. Utan just man har en preferens för att just nu passar det för mig att ta tag i den här surdegen. Mm. Eller just nu så skulle det passa för mig att sitta ner att jobba. Eller stå upp att jobba. Eller att ta tag i den här uppgiften. Eller just det här känns meningsfullt i mitt liv just nu, med mera, med mera.
Det där är ju
långt svar på en kort fråga.
Det är intressant, för man kan nästan se det framför sig, eller känna det, att när jag gör någonting som jag tycker är meningsfullt eller viktigt, känns det som att det inte är lika belastande. Och när jag också har den möjligheten, så gissningsvis så kan jag också förmodligen ha en lättare förmåga att också säga, och nu ska jag pausa ifrån det, snarare än när jag gör någonting som jag är tvingad till och inte vill, och då kanske det är mer liksom styrt. Jag tänkte på vår inledning, vi försökte beskriva liksom, hur viktig återhämtning är, och en till en ganska stor fråga, men vad är det du, för jag tänker det har varit väldigt mycket fokus på återhämtning, tycker jag, överallt inom sådana här situationstecken, men ändå är det ju så många som inte får till det, och det är ändå skönt att säga att du själv, skönt men inte roligt, att du också säger att ja, men det är svårt. Vad är det, tycker du, som vi inte riktigt har förstått kring återhämtning som vi behöver förstå?
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, det är många saker egentligen, men en sak är att det är, när vi säger svårt, det är svårt på olika sätt. Det ena är att det kan vara svårt att få till. Det är en sak. Det andra är att det kan vara svårt att förstå vad är återhämtning. Så att det kan jag tycka så att vi alla behöver ha en ödmjukhet inför att det som kan låta så självklart och enkelt, återhämtning, att jag vet vad det är. Jag vet om jag återhämtar mig tillräckligt mycket eller lite. Jag menar, även om jag håller på att fundera kring det här och läser forskning varje dag, så det är inte såklart för mig varje dag. Ja, men om jag skulle skatta min återhämtning, hur väl jag återhämtar mig eller inte. Ja, det kan jag göra. Men hur tillförlitlig är min egen skattning? Ja, det vet inte jag riktigt. För det är inte så lätt att veta. Det är ett komplext fenomen som rör hela vår organism. Fysiologiskt, emotionellt med mera. Så att en sak kanske är att ha en ödmjukhet inför att det är en svår sak. Det är ett svårt begrepp eller fenomen kanske ska säga. Som vi kan behöva diskutera, reflektera kring. Få utbildning i, få handledning i, läsa forskningsrapporter, samtala om med mera. Intressera oss för att förstå det här jätteviktiga mer och mer. Och forska på mer.
Ja, naturligtvis. Nu har vi kommit en bit in i det avsnittet och jag inser att vi behöver nog definiera, som du är inne på här Niklas, vad återhämtning egentligen är. För jag tänker på lite saker men jag inser att det kanske inte stämmer. Jag tänker liksom på sömn som den ultimata återhämtningen. Men sen undrar jag också, vad är det vi återhämtar oss ifrån? Det kanske inte bara är jobb och prestation man behöver återhämta sig ifrån. Så hur skulle du definiera återhämtning?
Den definitionen som jag använt mig av och använder mig av och är väl den som används av flest forskare inom området. Den kan definiera återhämtning som en process bestående av två steg. Och det ena steget, det är att de ansträngningsresponser eller stressresponser som är aktiverade, de avaktiveras. Och det är väl som kanske gemene man tänker att man får att själva stressreaktionen går ner. Men det behöver inte betyda att det bara är det som jag upplever som stressande, utan egentligen liksom all ansträngning i systemet. Och det kan ju vara ansträngningar och aktiveringar som vi inte riktigt upplever. Till exempel kan vi ha stressande tankar som vi knappt märker av för att de är diffusa men ändå aktiverar och gör oss lite anspända med mera, påverkar oss. Så det ena är att vi får en avaktivering av det som har varit aktiverat och anspänt om man säger så. Det är den ena processen. Den andra processen, det är att vi också ska återställa resurser. Så att vi faktiskt får tillbaka resurser. För när vi är stressade och belastade, då gör vi av med energi. Och det kan vi märka på lite olika typer av sätt. Ofta indikeras av att vi känner oss trötta. Men det kan också indikeras av att vi inte klarar av samma saker som tidigare. Jag kanske inte känner mig trött, men jag kanske märker att jag inte problemlös lika bra. Jag kanske märker att jag inte är ha samma empati mot mina små barn som jag har när jag liksom är som mest återställd. Så att nummer två i processen, det är då att det här återställs så att jag får tillbaka förmågan att vara alert eller pigg eller en problemlösare eller en empatisk person eller en person som kan vara kreativ. Sådana förmågor som jag har när jag vet när jag har, när jag är kraftfull eller när jag har min energi, när jag är återställd, då har jag massa förmågor. Och de reduceras ju ofta för att jag inte har energi, för att jag inte är återställd. Och det måste komma tillbaka för att jag ska säga att det är återhämtning. Så att om jag säger så här, jag var ute i skogen och slappna av. Och så kan vi inte, vi har ingen indikator på att du har återställt några resurser. Då har inte återhämtning skett. Så att du behöver också återställa de här resurserna. Och apropå Ann-Sofis fråga, vad vi behöver lära oss mer. Du ställde någon fråga i den stilen. Då tänker jag att lära oss att utvärdera mer om jag har återställt mina resurser. Om det här var en återhämtning eller inte. Och inte utgått ifrån bara själva aktiviteten, att det var en fika eller skogen eller en promenad. Det här är ju naturligtvis aktiviteter med god potential och naturen har kanske en av de bästa, största potentialerna för att stärka återhämtning. Men om det var det för mig just den här situationen, då behöver jag på något sätt, då behöver vara, någonting måste ha återställts. Det är liksom definitionen. Så två aspekter och de kan man ju använda sig av kontinuerligt för att reflektera. Så jag brukar säga det när jag föreläser att om du bara ska komma ihåg någonting från min föreläsning, kom ihåg det här, den här definitionen, för den kan du ha med dig kontinuerligt.
Ja, men det är intressant som du säger att jag kanske tar en lunchpromenad i skogen. Jag kanske gör det bland annat för att jag tänker att det här är bra för mig, jag återhämtar mig, jag får mer energi för eftermiddagens jobb och kvällen. Och så går jag lite snabbt och hektiskt och tänker väldigt mycket på jobb eller på familjeproblem eller vad det kan vara. Och så ser jag inte alla vackra löv och blommor och kommer hem och är ungefär lika spänd som jag var innan. Då menar du, då har jag egentligen inte återhämtat mig, eller?
Det du beskrev, det var ett jättebra exempel på saker som kan ske inom oss även om vi är i en gynnsam miljö eller till det yttre håller på med en väldigt gynnsam aktivitet, men vi kan ju syssla med massa saker innanför skinnet inom oss som faktiskt stör och ställer sig i vägen för återhämtning. Så att när du har, det du beskriver där, sannolikt så kommer det ställa sig i vägen för återhämtning och det du vill ha tillbaka då, jag vet inte vad exakt vilka resurser liksom du behövde återställa, om det är förmågan att vara kreativ eller energisk eller arbetsmotiverad eller vad det var för någonting. Men det är väl det man får liksom gärna då reflektera kring efter den här promenaden och märka att nej, jag har fortfarande svårt att få igång systemet eller jag är fortfarande svårt att klara av det här och det här. Ja, då har förmodligen inte, då har ju återhämtningen varit suboptimal. Det kanske var, du kanske fick lite återhämtning. Men kanske suboptimalt.
Jag tror du är inne på någonting som jag, utan att ha all din erfarenhet, men möter otroligt mycket i mitt jobb. Så otroligt viktigt att stanna vid det här att för det första så behöver jag avaktivera eller ta bort det som har liksom utmanat mig. Det kan vara att jag har varit jättekoncentrerad, suttit i ett möte och tolkat massa människors både ansiktsuttryck och känslor och vad de säger. Och sen vad jag faktiskt gör och vad det leder till. Att jag tror att jättemånga går, det känns så elakt att säga, går fel här. Men det är faktiskt det man gör. Man tänker att ja, men nu är jag ju ledig. Jag har varit på jobbet hela dagen, träffat människor. Nu går jag och träffar mina vänner. Kanske på en skränig restaurang, sitter på en uteservering. Och det fortfarande belastar liksom de här förmågorna. Intryck, tolka och att verkligen reflektera. Hur får det här mig att känna? Känner jag att jag har fått den här liksom kontrasten? Där jag båda har tagit bort det som har belastat. Det är så otroligt enkelt att prata kring träning. Jag har belastat en muskel och den ska nu få vila för att stärka upp sig och ha förmågan att göra samma sak igen. Och ofta då faktiskt lite starkare. Och jag tror att så många behöver rannsaka sig. Och det ena är, tänker jag, det är ju att komma till insikten om det här. Och sen kan det vara att man känner sig lite, ja, lite ego och ibland kanske lite asocial när man inser att jag älskar er men jag behöver få vara själv. Nu, för det är den återhämtningen jag behöver, intrycksåterhämtning. Jag ser så himla mycket av det här, så att det, ja.
Jo, det där med att vara social, det märker jag när jag håller utbildningar och workshops för arbetsplatser. Att en sak som känns väldigt fruktbar att diskutera med grupperna som jag får väldigt bra respons på, det är det här med förväntningar när vi har en paus. Att efter lite diskussion med grupperna så märker man att det finns mycket normer kring som säger att vi bör vara sociala när vi har en paus. Snarare än kanske det jag brukar uppmuntra till, eller brukar, det är alltid uppmuntra till, det är att känna efter. Vad kan jag göra för att återställa mina resurser? Vad är bäst för just mig? Och då visar det sig ofta att det är inte lika okej att dra sig undan i ensamhet som att vara social i fikarummet. Vilket gör att jag tror att det är ett överanvänt beteende att gå och fika. Och det kan vara bra på många sätt. Många kan återhämta sig. Det kan vara bra för sammanhållningen. Men om vi tänker att prio är återhämtning, så jag är säker på att jättemånga fikar och är social för att man känner den här, ja, någonstans kravet på att vara social. Men många har ju krav på att vara social när man jobbar.
Mm.
Och då kan man behöva slippa det kravet och engagera sig i någonting helt annat för en stund. Så Ann-Sofia delar helt den uppfattningen. Och jag tror att skulle vi bara skruva på den detaljen i arbetet. Tänk, om vi tar Sverige som liksom där vi verkligen fikar på liksom, när man tar rast. Om man bara skulle skriva på den detaljen, att minska ner det sociala kravet och att det är mer och mer okej att kunna gå undan om det är det man behöver, så tror jag att vi skulle kunna mäta stora effekter nationellt faktiskt, bara genom en enda skruv.
Men det är intressant, det verkar ju som att det här handlar ganska mycket om självkännedom, att det är ingen annan som kan berätta för mig vad jag behöver. Men att vi kanske, det kan kanske vara till hjälp att tänka kontraster. För jag kan också tänka mig att om jag står i en butik eller pratar mycket telefon med kunder i en kundservicetjänst eller något sånt där. Det är ju en viss typ av social interaktion där jag förväntas vara på ett visst sätt och kunna en massa saker. Och göra olika saker. Att sen då sätta sig och fika med sin nära kollega eller två. Och bara liksom upp med fötterna på bordet. Kanske vädra lite sånt som har varit jobbigt. Då kan jag tänka mig att det ändå är återhämtande. Men som du säger Niklas, det är om jag vill det. Och om det är det jag behöver, eller?
Mm. Ja, men du har en bra poäng. Att det där med kontraster tänker jag är en oerhört bra vägledare. För att få till den här processen av stress och ansträngningsavaktivering och få till de här nummer två i processen och återhämtningseffekter, att man återställer resurserna. Kontraster är konkret jättebra vägledning och det kan ju vara kontrast mellan social och icke-social, men du ger ju också ett nyanserat liksom, perspektiv på det. Det kan fortfarande vara social, men jag är social på ett helt annat sätt för kravbilden är annorlunda och min roll är annorlunda och då blir det en tillräcklig kontrast och då kanske till och med det är den kontrasten jag behöver.
Mm.
Inte vara med människor eller inte vara med människor, utan hur jag är med människor. Mm. Och det är den, tänker jag, som är så bra om vad den bör reflektera kring. Och precis som du säger, ingen annan kan bestämma. Så självreflektion är viktigt. Och om man tar ett arbetsmiljöperspektiv så är det viktigt att man har möjligheter och normer som tillåter att människor gör på det sätt som passar. Så att organisationen har ju också ett stort ansvar att skapa möjligheter för det här. Uppmuntran och möjligheter. Och till och med då att kunna förstärka att man får en positiv respons när man gör det som faktiskt är bra för sig själv. Så att det inte blir bara det är okej att göra det man behöver. Utan nej, det är inte bara okej. Det är jättebra om var en gör på det sätt som funkar. Om det är nu att ha fötterna på skrivbordet. Att beklaga sig eller att bara hamna i, nu har jag varit expert, nu frågar jag Pelle en massa saker. Ja. För att nu vill jag vara den som får höra hur saker och ting förhåller sig här i livet.
Jag tänker, jag försöker se framför mig att man, för det första måste man ju ha kunskapen om vad återhämtning är. Och vilken, alltså just det här med att det handlar om kontrasterna. Och sen tänker jag att sen behöver man ju prata om det här, för det kan vara väldigt svårt för liksom Boel själv att dra igång det här apropå normer. Alltså de behöver vi hjälpas åt att rucka allihopa. Så att det låter som att vi verkligen behöver prata om det här. Vilken typ av återhämtning kan man behöva i våra jobb? Så att det liksom blir mer legitimt att prata om det här, och att det, då känns det inte så asocialt om Boel som kanske möter mycket kund går iväg eller säger så här, vet du vad, jag pallar inte att svara på jättemycket så här, intelligenta frågor när jag har paus, för det är det jag gör. Ja, just det, så här, ja, men vet du vad, jag kan svara istället. Alltså att vi verkligen måste prata om det, för det gör det mycket lättare, både skapa strukturen men också försöka rucka kulturen och klimatet mot det här.
Mm.
Jo, men jag tänker också, jag måste bara skjuta in där, att det ser så olika ut hur vi har det hemma, även om vi är på samma arbetsplats. Vissa bor helt på egen hand och kan tycka det är jätteskönt, men då får man ju dra sig tillbaka till sin vrå på kvällen sen. Och då kanske man verkligen söker det sociala på jobbet, medan någon annan har fullt med små barn och bara känner att det här med att få liksom jobba och vara vuxen, men inte bara snacka hela tiden. Jag orkar inte det. Alltså, jag kan tänka mig att det är väldigt olika. Jag blev nyfiken på Niklas och frågade dig vad som faktiskt händer inom oss. För du beskrev det här att vi behöver ju liksom återställa, tror jag du använder det ordet. Och då tänkte jag såg framför mig en dator.
Mm.
Jag tror de flesta av oss har förståelse för att en dator som har varit igång länge, där väldigt många program är öppna samtidigt, det börjar bli trög. Vi märker att den responderar segt och så här. Och då behöver ju den stängas ner. Alltså startas om är ju en sak, men den behöver ju också ibland faktiskt vara i vila. Så den bilden kanske kan hjälpa oss att förstå att människan är ju också en maskin på något sätt. Men vad är det då som händer fysiologiskt i kroppen när vi återhämtar oss?
Ja, så jag skulle säga att jättemycket av det här vet vi inte. Vad som händer. Det är klart man kan tänka sig liksom att det blir... Vi vet lite grann vad som händer under sömnen med återhämtning och celluppbyggnad och så vidare. Men jag tycker ändå det mest riktiga svaret på den här frågan, det är att vi nästan inte vet. Och det mesta forskning om återhämtning, den har inte detaljerat de exakta processerna som sker vid återhämtning. Så att det är så mycket fortfarande som vi inte känner till. Och det baseras ju mycket på att stressforskningen har ju varit helt styrd utifrån ett, man kallar för ett reaktivitetsparadigm. Det är att man har studerat vad som händer när vi är stressade. Och sen man har utgått ifrån att bara...
Motsatsen alltså?
Ja, motsatsen. Och vi kan ju se det som ett fenomen med två mynt där stress är aktivering och återhämtning av aktivering, och att man återställer resurser, stress... så kostar det resurser, och vi vet mycket om det stress, och vi vet jättelite om det andra perspektivet. Så att det är så oerhört mycket som är obeforskat, som oxytocin till exempel, som är någonting som ett kärt liksom, om man säger, hormon och begrepp för er då, i Oxygroup. Så tänker jag så här, att det är mycket där också. Det oxytocin, det är liksom rätt svårstuderat. Så att det är jättemycket som vi inte vet, mer än att vi största allmänhet vet att återhämtning är viktigt, att det sker massa liksom återuppbyggnad av resurser när vi är i någon form av vila. Men sen är det ju liksom mer komplext också, för att det är ju inte bara liksom det rent fysiologiska som sker under sömn, utan det handlar när man pratar om återhämtning, då har man ett perspektiv av hela organismen, och det kan ju också vara motivationsfaktorer, att jag behöver vara ifrån för att återhämta mig liksom rent motivationsmässigt, så att jag känner mig laddad igen, att man kan behöva vara ifrån och få ett perspektiv, och kontrasterna kan också göra att jag får en längtan tillbaka och så vidare. Så att det är liksom många processer som i det här med återhämtning, och mycket som kan innefattas i begreppet, och jättemycket som vi inte riktigt har fångat. Så att det man håller på mest ägnar sig nu åt i forskningen, det är ju att studera de mest välkända faktorerna som är mer av upplevelseart. Och det är ju det här med upplevelsen av att vara avslappnad, upplevelse av att kunna påverka, upplevelse av att man kognitivt ockuperad av annat än arbete och stressfaktorer. Och att man får positiva utmaningar i livet där man känner att man har kontroll men man blir positivt aktiverad. Det är de mest välbeforskade återhämtningsfaktorerna och det är där man lägger största krutet just nu. Sen tror jag att när det börjar bli mättat och vi börjar liksom känna att nej, men nu fattar vi verkligen de här faktorerna, då tror jag att man kommer gå vidare mer till andra faktorer. Men det är det man ägnar sig mest åt just nu. Och vad jag tycker har varit ett problem, det är ju att man har varit, tycker jag, lite väl enkelinriktad i att man har bara fokuserat på vad som händer på fritiden. Så det som börjar hända lite grann nu, det är att man tar samma faktorer men börjar studera vad händer då på arbetet med de här faktorerna.
Just det, för man kan förstås återhämta sig redan under arbetets gång.
Ja, stressforskningen verkar man ju nästan under många år ha liksom inte alls varit intresserad av det. Jag har alltid utgått ifrån att man kan återhämta sig kontinuerligt och att det bästa är att man återhämtar sig kontinuerligt. Och jag vet inte om det är för att jag har jobbat med livsstilsrehabilitering med både utmattade och hjärtpatienter där man jobbar med livsstilsförändring, och livsstil handlar ju om vardagliga beteenden som sker kontinuerligt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, och där tänker man inte så mycket på om det är fritid eller om det är arbetstid, utan man tänker att det här är viktiga beteenden som vi måste integrera. Sen är det så att återhämtningsforskningen, den har varit lite så här: stress i arbete, fritid ska vara återhämtning.
Men det stämmer ju inte för en småbarnsförälder, eller vad säger du?
Nej, men verkligen inte. Och jag har tänkt att delvis kan det vara så att man har så mycket belastningar på fritiden så att det blir extra viktigt att få till det på dagen, på något sätt på arbete. Och vissa kan att arbeta vara den bästa återhämtningen i livet. Så jag tror inte vi ska inte likställa jobb med stress, och vi ska inte likställa fritid med återhämtning. Men det är ändå rätt nytt det här med att studera återhämtningsprocesser på arbetet. Och det är det jag gör mest när jag är ute på arbetsplatser, att prata om detta ut arbetsmiljöperspektiv. Och det jag märker när jag har workshop, det är ju att medarbetare och chefer får upp ögonen och blir jätteintresserade av att se att gud, det finns massa trådar, återhämtningstrådar att dra i som inte jag har tänkt på. Jag trodde bara att det var det här med rast och fika och ledighet och lunchrast. Aha, man kan få till det till och med när man jobbar, beroende på hur man designar jobbet, hur man upplever jobbet. Till exempel om det ligger med ens preferenser och så vidare. Så där börjar återhämtningsforskningen börja nosa lite grann.
Men vad intressant, för jag kan tänka mig, nu är jag säkert väldigt schablonartad, eller inte. Nej, men att om man är chef och håller i pengarna så tänker man så här, ja, återhämtningen, men fika, det är ändå inget som drar in pengar, och drar vi inte in pengar, ja, då överlever ju inte företaget. Mm. Så det fokuserar vi inte på. Mm. Men det du säger nu öppnar ju mer för att om det kan finnas liksom bitar av återhämtning under en arbetsdag och produktiva, då är det ju win-win för alla.
Ja, det är verkligen en win-win. Jag säger så här, den enda kostnaden som jag egentligen ser, det är ansträngningen man behöver göra för att skapa en förändring. Det kostar på något sätt. Det är alltid, oftast i alla fall, lite jobbigt att göra en förändring, och man får stå ut med lite osäkerhet när man jobbar med en förändring. Vi har tillsammans med studenter i ett uppsatsarbete så har vi samlat in data och tittat på återhämtningsprocesser på arbetstid respektive fritid för psykologer. Och vi vet ju att människor inom vården kan brista i återhämtning. Och då var ett skäl att välja då psykologer som en grupp och bara titta på hur det ser ut för den här gruppen. Och förmodligen ser ut ungefär liknande för andra grupper också. Där kunde vi se i datan att återhämtningsprocesser på arbetet var lika viktigt för prestation och energinivåer som återhämtade på fritid. Det var väldigt likt, det var bara på så här andra decimalen som det var lite annorlunda. Men det finns ju också en statistisk osäkerhet. Så att, man skulle säga så här, väldigt identisk betydelse visade den här datan på återhämtning på fritiden som återhämtning på arbete.
Tydlig signal och medskick till andra yrkesgrupper.
Ja, nej, men vi ser det. Mm. Och jag är jättenyfiken nu på, har du några konkreta exempel på, för även om det här är olika för alla individer och olika arbetsplatser och så vidare, har du några konkreta exempel på vad människor har skruvat på för att få till bättre återhämtning under arbetsdagen?
Ja, den feedback jag har mest nu, det är utifrån workshop med, på arbetsplatser där det har ingått att utbilda dem och sen också att reflektera mycket kring vad det här betyder konkret. För jag märker att man kan inte bara ha en utbildning med teori, man behöver också ha utrymme för att diskutera vad betyder det här konkret för er och hjälpa människor att konkretisera, för det är inte så lätt om man inte har tänkt de här begreppen. Det är ju klart det är lätt för mig som har funderat på de här begreppen i 20 års tid. Men att hjälpa från teori till vägledning. Och då, det jag ser att de börjar skruva i, det är att till exempel att hjälpa medarbetare att se allt de kan påverka. Du behöver inte göra så här, du får göra så här om du vill. Ja, det här är jobbigt, men ska vi spåna på om du går det på en andra sätt? Det vill säga att öka graden av upplevelsen av att jag kan lägga upp mitt arbete mer än vad jag kanske har tänkt. Så det har varit en sak som ledarna har skruvat på, att de har upplevt att medarbetarna får göra på olika typer av sätt, fast kanske inte gör det av vaneskäl, normskäl. Så att det har varit en sak att skruva på, att ha diskussioner på APT-möten med enskilda individer, att se att du gör så här, är det det bästa sättet för dig eller vill du lägga upp det på ett annat sätt? Så det är den här, påverkansfaktorn.
Ja, och något liksom handlingsutrymme som vi brukar prata om i inledningen, det bidrar till
det återhämtning. Bidrar till återhämtning, både om man har det på fritiden och på arbetet. Och det tydligaste det var att jag brukar prata om att medarbetare behöver erbjudas inflytande. Men det är många chefer i alla fall har tagit med sig det. Ja, jag ska verkligen fundera på om det är jag kan ge dem mer inflytande och påverkansmöjlighet. Men det de mest har liksom dragit slutsats, det är att hjälpa medarbetarna och uppmuntra dem att använda det utrymme som faktiskt finns redan. Mm. Som man kanske inte ser, eller man känner sig kanske tveksam, är det okej att göra på det här sättet? Och en annan sak att skruva på som är så här konkret, det har ju varit att uppmuntra under fikapauser. Om man har då förmiddagspaus, eftermiddagspaus och lunchrast, att uppmuntra till att göra på olika sätt. Och ett sätt som chefer då har uppmuntrat det till, det är till exempel så här konkret att lägga in ett pussel i fikarummet för att uppmuntra att man kan lägga pussel. Att kanske dela upp om det finns utrymme så att man har två fikabord där ett är lite mer att här är liksom tystnad och här är det pratbord.
Ja.
Några funderar på om de skulle ställa in ett koronspel för att visa att man kan leka till exempel och börja tänka på andra saker. Så att sätta in material, och material kan ju delvis aktivera andra beteenden, men det kan också ha ett signalvärde som säger att nu får man göra på lite på det sätt man faktiskt själv önskar. Och sen ha dialog. Jag brukar ofta uppmuntra att prata om det här, det vi har haft utbildningen i. Fortsätt ha dialogen på APT-möten. Så har de haft då det här som en punkt på APT och diskutera delvis återhämtning generellt, men sen också ha en APT där man pratar om en faktor. Nu pratar vi bara om påverkan. Nu pratar vi bara om det här med till exempel prefererade aktiviteter. Eller nu pratar vi bara om att psykologiskt koppla bort jobbet. Kan vi ha någon stund, kan man ha en stund på dagen där vi tänker på en helt annat? Kan vi få 5-10 minuter där vi inte ens knappt fattar att vi är på jobbet? Kan vi så mycket kopplar bort jobbet att vi nästan glömmer bort att vi är här. Vad kan vi göra då?
Det är en häftig fråga att ställa. Liksom. Men det går ju inte. Men om det skulle gå, vad skulle vi kunna göra då? Nu, vi poddar ju framförallt om arbetsplatsen, men trots allt så förhoppningsvis så spenderas ju större delen av vår vakna och levande tid utanför faktiskt. Och det vet vi också är bra för jobbet att vi gör. Och jag tänker att när vi spelar in det här, vi älskar våra tidlösa avsnitt, men det är ändå sommarsemester som hägrar för väldigt många. Och jag vet att många får den här nästan, men nu är jag ju ledig, och så bara infinner sig inte känslan. Och det kan också vara, och det känns ju lätt att koppla upp sig på det vi har pratat om, att aktiviteter och sammanhang och relationer under semestrar bjuder inte in till avkoppling heller. Det finns många memes där så här, föräldrar börjar så här, jubla när förskolan öppnar igen, skolan börjar. Och så där. Men jag tänker just att vi skapar förutsättningar tillsammans på arbetsplatsen, men sen är det ju många som har svårt att prioritera sin återhämtning utanför, både vad gäller sömn och aktiviteter. Vad skulle du vilja göra för medskick till, jag säger oss, för jag kan vara en av dem själv ibland, att liksom tänka på, reflektera kring för att höja det här på prioritetslistan?
Tänker just under semestern?
Ja, liksom generellt också ledighet, liksom helg, att man liksom faktiskt ska få till sånt som ger mig energi tillbaka.
Jag tänker säga största allmänhet, samtala om det med hela familjen, så att alla som är med i den här familjen, medlemmar i familjen, faktiskt får det de behöver. Och sen behöver man väl kompromissa om man ska göra saker tillsammans, men att alla personers behov på något sätt får en hygglig tillfredsställelse. Och ibland så kanske det innebär också att man behöver göra saker på olika håll, så att det inte alltid är så att hela familjen gör allting tillsammans, utan att man ibland kanske, även om man har ett värde med familjen, jag tänker det med återhämtning behöver balanseras upp mot andra behov. Man har ett behov av att vi ska vara tillsammans, man har behov av stimulans, man har behov av att vidmakthålla relationer och träffas. Men tänker man att återhämtning är en av de liksom viktiga behoven som man behöver då balansera upp med att vi vill vara med familj och vi vill vara mycket med varandra. Men för min återhämtning så kan det också vara bra att jag får göra det här ensam. Eller om jag har flera barn så kanske jag tar med mig ett barn och gör det här. För det kanske blir annorlunda än om vi är hela familjen. Så jag tänker så här, att samtala om vad som ger återhämtning och att tänka på allas behov, både barnen och de vuxnas behov. För att är det någons behov som inte blir tillgodosett och tillfredsställt, som på statistisk nivå så är det ofta då kvinnor som hamnar i läge av att de får underskott på återhämtning. Så blir det inte bra i längden för någon om orken brister. För då blir relationerna sämre och välmåendet blir sämre och stressnivån i hela familjen ökar och allt blir sämre. Så att det är ju så en himla bra investering om de flesta är så återhämtade som möjligt. Så att jag tänker så här, vi har olika behov, det är olika saker vi vill tillfredsställa, och bara tänka i termer av återhämtning. Så kanske man ibland får ta steget att vi får strunta i den här träningen eller umgänget som vi också tycker om, men den har vi ändå en hygglig, det får vi ändå till, det har vi ändå en hygglig nivå på, så att man liksom på något sätt får jämföra de här parametrarna. Och hur stort är återhämtningsbehovet, kanske större just nu än något annat behov?
Och det här att om jag är den som alltid brukar laga mat när vi har gäster och så vill min man bjuda hem någon och så säger att nej, men jag orkar faktiskt inte, men bjud hem dem du, om du står för allt det där den här gången kanske.
Jag tänkte också fylla på, jag tänker här är det också viktigt att om jag känner att i sommar eller i helgen så vill jag att vi ska fokusera mer på det här, så kanske det är ett läge också att då ha reflekterat över att jag också vet vad jag själv behöver mer av, kan vara ganska konkret, att jag skulle nog behöva en timme för mig själv. Om jag vet att jag får den där på söndag eller lördag, eller om jag vet att nästa vecka så ser vi till varje dag att vi liksom då, att det kan vara liksom att själv vara förberedd på vad är det då jag vill ha mer av, att ha reflekterat kring det. Och också verkligen tänka på att, som du säger, alla, alltså jag drabbas själv, men hela gänget drabbas faktiskt om vi inte får våra behov tillgodosedda. Och det kräver ju såklart medvetenhet om vad de är. Men stannar vi upp och reflekterar och känner efter, så tror jag att det är inte visdom som är eoner bort kanske.
Nej, och jag tänker där du säger också att vad man behöver mer av, det är en jättebra... Det kan vara bra att diskutera vad man behöver mindre av, men jag tror att ska man verkligen komma till en förändring med återhämtning, så behöver man också komma till vad är det jag behöver addera. Vad behöver jag lägga till, och gärna konkretisera så mycket som möjligt i vad det är att göra och när och hur länge. Som du säger, men en timme i veckan när jag gör det här, går det liksom att få till.
Och då måste man också komma ihåg att man behöver ta bort någonting den timmen, eller vad det nu är.
Ja, men verkligen.
Får jag bara ställa en fråga här? För jag vet att du, Niklas, har 5 faktorer någonstans i bakfickan som stärker vår återhämtning. Om vi skulle kunna summera med dem.
Och det är de här 4 av de faktorerna. Det är de som jag sa som man forskar så himla mycket på nu. Så återhämtningsforskning handlar jättemycket om de 4 faktorerna. Mest på fritiden. Och jag försöker också nu... och börja bidra forskningsmässigt med att det ska också beforskas på arbetstid. Eller hur det sker på arbetet. Så det är de 4 faktorerna. Och så är det en faktor till som vi varit inne på. Men jag kan ta dem i vad jag tycker är en... Jag vet inte om det är kronologisk ordning. För då, alla de här påverkar varandra. Så det är inte så att man måste göra den första, sen kommer den andra. Men jag tycker ändå känns naturligt att börja med nummer 1. Och det är den här att kunna påverka. Att kunna påverka vad jag gör, när jag gör, hur jag gör saker och ting. Det skapar en känsla av kontroll, och då kan vi lugna ner oss, och då kan vi göra mer av vad vi har en preferens för. Och vi kan påverka hur vi återhämtar oss, och vi kan påverka när vi ska återhämta oss med mera, med mera. Och dessutom kan jag då få till återhämtning när jag jobbar och gör saker som också det finns ett krav i, för att de är under någon form av kontroll och påverkansmöjlighet. Så det är en faktor. Sen är det upplevelsen av att jag känner mig avslappnad. Så oavsett vad jag gör för någonting, oavsett om det är att jag scrollar på Instagram eller kollar på löv i skogen, så är det viktigaste då i återhämtningens perspektiv, det är att det ger den här känslan av att gud, jag känner mig avslappnad. Och det kan man göra också, i bästa fall på arbetet, så har man jobb där man bara känner sig jättestressad, och så har man jobb där man känner sig avslappnad. Så man kan också göra jobb där man känner sig avslappnad och få till återhämtning. Så upplevs av avslappning då. Och sen nummer 3, det är en aktiviteter som också är i linje med ens preferenser. Det är avslappnande aktiviteter också i linje med ens preferenser. Det jag brukar kalla för positiva utmaningar. Och det är att jag känner mig inte orolig, jag känner mig inte rädd. Men jag känner mig nyfiken, jag känner mig positivt aktiverad, jag känner att det här är trivsamt, det här är en lockelse, och det här är också kopplat till att jag lär mig någonting, jag kan vidga mina vyer. Så jag kanske att jag tar en kurs, eller jag har en reflekterande diskussion med en vän, eller jag har en intressant samtal i en podd där jag tycker liksom det är utmanande och trevligt och kul och spännande. Så att det aktiverar mig, men på ett positivt sätt. Det är också bra för återhämtningen. Och sen har vi 4:e faktorn, och den har varit inne på lite grann också. Och det är att man rent mentalt får en distans till det som normala fall stressar mig. Så det som är mina vanligaste stressfaktorer i livet, nu har jag en paus från det. Så jag får en mental paus från det som stressar mig. Så att hur mycket jag än älskar mina barn, och de flesta föräldrar tänker mycket på sina barn och funderar på det ena och det andra, så kan återhämtning vara att för en stund tänka på helt annat, och jag har noll tankar på mina barn. Och det kan jag ha hur mycket jag än älskar dem. Och när jag jobbar, jag kan vara hur engagerad i mitt jobb som helst, men nu har jag en paus, och nu så ska jag vinna coronmatchen mot Boel. Och det är det,
det trodde du.
Ja, det är min ambition i alla fall. Jag kommer förmodligen inte göra det, men nu ska jag göra det. Jag har förlorat 32 gånger i rad och nu ska jag vinna. Och så är det liksom, det är lek och det är utmaning. Och jag har läst på YouTube hur man ska liksom börja matchen. Och då tänker inte jag på jobbet och så har vi en match i 10 minuter. Så psykologisk distans till det som jobbar. Till det som stressar mig. Och det kan vara jobb eller det kan vara fritidsfaktorer. Det är faktor 4. Och det kan man få till på jobbet och man kan få till det på fritiden. Och sen är det faktor 5 som vi har pratat om. Och den forskar man inte så himla mycket kring faktiskt. Men det är det här med kontraster. Som vi varit inne på. Att man gör någonting som är stor kontrast till det man har gjort tidigare. Och vi har varit pratat om det att man är social eller så är man osocial. Eller man är social där man är den som är expert och ansvarar för situationen. Eller som är en social situation där jag känner att jag har inget ansvar utan jag kan ha fötterna på bordet och bara lyssna och säga någonting om jag känner för det. Eller jag kan vara tyst om jag känner för det. Så kontrast. Eller jag har varit inne och så är jag ute. Eller jag har varit still och så går jag ut och rör på mig. Jag pratar allvar och då har jag en paus där jag skrattar och skojar med någon.
Ja.
Ja, men perfekt. För att det kändes skönt att få de här 5 faktorerna ändå. Därför att det är, i och med att det här är individuellt och olika för alla, så kan det vara skönt att ha någonting att hålla sig i. Och jag tänker att nu går vi ju snart, just nu när vi spelar in i alla fall, mot semestrar. Jag tänker att det är bra att fundera på återhämtning både under ledigheten, som du sa Annie, på jobbet, på fritiden och i hela livet. Så vi hoppas att det här kan ge dig som lyssnar utrymme för reflektion. Och så kanske du hittar någonting som bidrar i ditt liv.
Tusen tack Niklas för att du var med. Fantastiskt värdefullt samtal. Ganska återhämtande tyckte jag faktiskt. Kändes väldigt kravlöst och trevligt att prata med dig. Och vi skickar ofta med ett lästips i våra avsnitt och det gör vi idag också. Vår samarbetspartner motivation.se har flera artiklar om återhämtning. Och vi valde en idag som handlar om att det inte är stressen i sig som gör oss sjuka utan bristen på återhämtning från den. Och det går ju in i lite vad vi har pratat om idag. Och vi länkar till den från där du hittar det här avsnittet där du lyssnar på podden.
Och med det så säger vi tack för idag. Tack till dig som har lyssnat. Tack till Niklas, vår gäst. Till Ayat, vår tekniker. Och prata gärna med oss på LinkedIn. Där gillar vi att snacka. Kommentera på våra inlägg. Och om du vill, recensera oss gärna på Apples podcast-app. Så hjälper det oss att göra fler och ännu bättre kanske avsnitt. Då hörs vi om en vecka igen. Ha det så bra.
Må så gott. Hej då.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.